Säkerhetssalen, Södertörns tingsrätt, december 2021. En mordrättegång fick pausas när försvaret plötsligt pickade ut en annan gärningsman. Nämligen brodern till en av de tilltalade.
Så, god morgon allihopa. Då ska vi fortsätta huvudförhandlingen. Jag tänkte bara...
Nu har rättegången återupptagits. Åklagare Lisa Dos Santos ska bemöta utpekandet.
Och vi har tagit ett omtag med hänsyn till invändningen som kom från Remi Söder.
I veckans avsnitt av Säkerhetssalen
pratade han någon gång om någon annan person som skulle vara ute efter honom eller...
Försvaret grävde fram bevis från förundersökningens slask och satte käppar i hjulet för åklagaren. Nu fortsätter rättegången där tre personer står tilltalade för dödsskjutningen på Årstabron. Och i förhör väljer en anhörig att nu berätta för första gången.
Det här som du berättar nu om tredje gången gilt. Men nu har du ändå bestämt dig för att du ville berätta idag.
Sen träffar jag den med mest makt i rättssalen och den som suttit allra längst bort, domaren.
Det är mitt rum, min rättssal. Och där bestämmer jag.
Du lyssnar på Säkerhetssalen. Att överleva eller göra vad som är rätt. Säkerhetssalen är en podcast som görs för dokumentärappen Nodio. Ladda ner den i App Store eller Google Play. Jag heter Lova Nyqvist Sköld. Under hösten har jag följt rättegångar i flera av Stockholms säkerhetssalar. Det är där de mest uppmärksammade rättegångarna om grov organiserad brottslighet äger rum. Ofta är media på plats i början och slutet av de här rättegångarna. Men inte jag. Genom att vara på plats flera dagar i veckan har jag tillbringat mer tid i de här salarna de senaste månaderna än vad jag varit på plats på redaktionen. Det har också lett till att jag har kommit i kontakt med personer som jag vanligtvis inte alltid haft tid att prata och intervjua. Anhöriga till de som sitter tilltalade i rättssalen, brottmålsadvokater, ordningsvakter, åklagare, tolkar och andra personer som samlas här av en eller annan anledning. Jag har också hunnit lägga märke till småsaker som jag aldrig förr noterat som krimreporter. Vart advokaterna går, oftast i grupp, och lunchar. Hur två häktesvakter i rättssalen kan skicka blickar till varandra som om de har någon intern jargong. Vilken ordningsvakt som brukar skämta om att han ska köpa mjölk på fredagarna. Eller hur en viss domare har en speciell teknik när han ska skjuta sig från sitt bord på en kontorstol för att leta bland uppradade permar av olika protokoll i rättssalen.
Nästa, Flemingsberg.
Nu är jag på väg till Södertörns tingsrätt i södra Stockholm. Pendeltågsspåret skär som igenom två världar. På ena sidan Södertörns högskola och på den andra tingshuset, polishus, häkte och åklagarkammare. Emellan går en gångbro där studenter och jurister möts i rusningstrafik under lunchtider. En trappa ner från tingsrättens entréplan finns byggnadens säkerhetssal. Till skillnad från de andra salarna jag varit i så är den här inte omgärdad av riktigt samma höga säkerhet. Det finns fönster i den här rättssalen. Salarna i Attunda på Bergsgatan, där jag tillbringat många timmar, är helt under jord och alltså utan dagsljus. Advokater och andra som rör sig runt säkerhetssalen på Bergsgatan brukar kalla den för bunken. Men riktigt samma känsla finns inte här, när det går att se lite av dagens ljus. Även om solen just nu går ner strax innan klockan 3 på eftermiddagen. Rättegångsdagen har inte börjat än. Det har varit förseningar i pendeltågstrafiken på morgonen. Det är kallt ute och människors andning bildar små rökmål när de går in och ut. Det verkar blivit någon försening vid transporten och de tilltalade också, från häktet hit. Försvarsadvokaterna sitter i tjocka dunjackor på soffpuffar längs väggen utanför rättssalen. Idag är dagen som rättegången om mordet på Årstabron återupptas efter att den tvingats pausa. Anledningen var att försvarsadvokat Robin Söder presenterade bevisuppgifter som pekade ut en annan person och inte hans klient som gärningsman. Men inte vem som helst, utan den misstänktes egen bror. En person som tidigare inte varit misstänkt i utredningen av mordet och som försvaret inte nämnt förrän nu.
Då ska jag säga innan jag sätter igång en presentation så är det så att vi har gett in en bevisuppgift.
Du kan höra mer om hur det lät och vad som hände i rättssalen i avsnittet Ny gärningsman pekas ut. Det är tre personer som är misstänkta för mordet på en 27-årig man som sköts ihjäl med flera skott en septembernatt förra året. Alla nekar till brott. Enligt åklagaren har de haft olika roller vid dådet. En 28-årig misstänks sålt ut mannen genom att ge information om vart han befunnit sig och lurat honom till platsen, där han tillsammans med en 21-åring misstänks ha skjutit ihjäl honom. Den tredje, en 30-åring, är misstänkt för att ha beställt mordet. Alla tre är åtalade för mord och har enligt polisen kopplingar till kriminella nätverk i södra Stockholm, där 30-åringen pekas ut som en ledare. Bevisningen består delvis av konversationer från den krypterade kommunikationstjänsten Anom som senare visade sig vara en programvara skapad av FBI. Och utredningen knyter 30-åringen till just en Anom-användare. Efter utpekandet bad åklagaren Lisa Dos Santos om att få skjuta på rättegången. Hon ville få tid att fatta ett beslut om det fanns anledning att komplettera utredningen. Efter beskedet så gjorde jag en kort intervju med advokat Robin Söder.
När det handlar om kanske en grov misshandel, då tänker oftast åklagaren ja, vi kör på oss och får tingsrätten bedöma det här. Men ett mord är ett mord och då åklagare tenderar att inte vilja förlora mordåtal. Och så därtill så är det så att det är inga nya uppgifter, att det handlar bara om att man läser saker lite noggrannare.
Invändningen som kommer från försvaret är information som bland annat funnits i det som kallas för slasken. Alltså sidomaterial från utredningen. På torsdagen, dagen efter att rättegången tagit paus, så promenerar jag upp till åklagarkammaren bakom tingshuset för att träffa Lisa Dos Santos.
Hallå, hej!
När hon öppnar upp vid ingången är hon i ett telefonsamtal. Hon säger sen att det har varit en del media som hört av sig. Vi tar trapporna upp och slår oss ner i ett mötesrum.
Nej, men min första reaktion var att jag direkt förstod att vi kommer behöva anmäla hinder för fortsatt förhandling.
Lisa Dos Santos säger att de måste kontrollera invändningen som försvaret kommer med och vidta utredningsåtgärder. Hon säger att man vanligtvis gör det under utredningen, men eftersom den åtalade inte sagt något i förhören så måste uppgifterna kontrolleras nu istället, mitt i rättegången. Och hon är kritisk mot att invändningen kommer, som hon säger, i elfte timmen.
Jag tycker att det är tråkig processföring att det kommer i ett sånt sent skede, för givetvis får det som direkt konsekvens att man vill kontrollera den. Och det drabbar ju alla personer som är involverade i den här rättegången och inte minst offrets anhöriga. Jag anser också att det är rätt typiskt för just när vi har nätverksrelaterade brott att man av taktiska skäl väljer att komma in med det på ett sånt överraskningssätt. Ja, men jag tycker att det är problematiskt. Jag tycker att såna här invändningar bör komma i tidigare skede så att man kan bedriva utredningen åt ett sånt håll redan från början, eller i vart fall under utredningen och inte när utredningen är klar.
Och den här informationen som invändningen kommer från förundersökningen, och som jag förstår det hänvisas också till en del som har slaskats. Så det är material som finns.
Nej, men så ser inte jag det. Det är en ny invändning och det är ingenting som man kan läsa sig till genom att sitta i en förundersökning. Det är en förundersökning som har en enorm volym. Och om det överhuvudtaget inte görs gällande under en hel utredning att en annan person kan vara en tilltänkt användare av en telefon. Det är en ny invändning.
Försvarsadvokaten som lyfte bevisuppgiften som ledde till den här pausen, Robin Söder, sa en grej som jag vill få Lisa Dos Santos syn på. Han antydde att om det gäller ett simplare brott så kan åklagare leva med att bevisen inte dubbelkollas riktigt så noga som nu när det handlar om ett mord. För här, menar han, vill de verkligen inte förlora.
Nej, men det får väl stå för honom och han ser på den saken. Vi som åklagare försöker ju bedriva förundersökningar objektivt oavsett vilken brottsmisstanke det är. Och kommer man med invändning, en olovlig körning eller en misshandel eller ett mord, vi kommer kontrollera den oaktat vilken brottstyp det är. Det har ju varit ett stort arbete, inte minst för polisen såklart, som är de som utreder. Den har pågått under lång tid. Och man vill ju såklart bli klar med en utredning. Det trodde vi att vi var. Nu sitter vi här igen. Men min ambition är ju att vi kommer bli klara och att vi kommer fortsätta den här förhandlingen inom en överskådlig tid.
Det ska visa sig att uppehållet blir förhållandevis kortvarig. Redan i början av veckan efter tas den upp igen.
Ja, då var det tänkt att vi skulle fortsätta huvudförhandlingen med det vi kan idag så att säga. Ni har fått ut en ny huvudförhandlingsplan. Jag hoppas att alla har tagit del av den. Och det var ju bra att vi kunde få ihop det så att vi kan slutföra före jul tycker jag. Även om nästa vecka kanske blir lite tung för oss. Vilken målsägande vill åklagarna höra först?
Det visar sig att åklagarna begärt att få yttra sig med anledning av försvarets invändning om ännu en vecka. Nu när jag är på plats så ska jag först mordoffrets närmsta familj höras. De är också målsägare. Lisa Dos Santos inleder förhöret med en av de anhöriga.
Jag tänkte att du kunde börja med att berätta för oss hur hans boendesituation såg ut det senaste halvåret i livet, om vi tar 2020.
Det är flera anhöriga till 27-åringen som sitter vid bänkraden längst bak. Längre fram till vänster, vid ena sidan av rättens bord, åklagare Lisa Dos Santos med sin kollega. Mitt emot henne, till höger om rättens bord, två av de tilltalade med sina försvarsadvokater. Och vid bordet längst fram sitter 30-åringen som åklagaren pekar ut som mordbeställare, tillsammans med sin försvarare Robin Söder och ytterligare en advokat. En kvinna som är nära anhörig till den mördade 27-åringen berättar om hans sista tid i livet. Att han inte hade en fast bostad, levde med en förhöjd hotbild mot sig och vidtog flera försiktighetsåtgärder för honom själv och andra anhöriga. 2019 blev 27-åringen beskjuten två gånger men överlevde. Nu berättar kvinnan att han ska ha sagt att det var tredje gången gilt.
Pratade han någon gång om någon annan person som skulle vara ute efter honom eller?
Hon berättar att hon inte vågat svara på frågor i polisförhör om vem som kunde stå bakom den här hotbilden. Hon var rädd att hon själv eller andra familjemedlemmar skulle bli måltavla. Att det handlade om att välja mellan att överleva eller göra vad som är rätt. Vi hör familjens målsägande beträde Sofie Jeppsson.
Men nu har du ändå bestämt dig för att du ville berätta idag.
Men nu i rätten säger hon att det var 30-åringen, alltså han som pekat ut sin bror som alternativ gärningsman, som var ute efter 27-åringen. Och att hon vill berätta för att hon undrar vem som näst kan stå på tur. I förhöret säger hon att hon inte förstår hur han hamnade på Årstabron. Men den hotbilden som fanns runt omkring honom kändes platsen otänkbar. När familjemedlemmen sett 27-åringen aldrig skulle gått ut på bron, att det inte var likt honom, hör jag hur någon på läktaren lite tyst säger ett instämmande nej. Samma dag som mordet åkte flera anhöriga till mordplatsen för att se dem med egna ögon. På plats var 27-åringens nära vän. Men det var något med hans berättelse om vad som hänt under natten som fick dem att ana oråd. Han betedde sig på ett märkligt sätt. Det här är mannen som nu är misstänkt för att ha lurat 27-åringen till platsen, något han nekar till. Efter åklagaren och målsägande beträdets förhör får försvaret ordet.
Advokat Söder, någon fråga?
Något frågetema. Jag sitter här så att jag tittar framåt.
Robin Söder ställer frågor. Han sitter bredvid sin klient med ryggen mot de anhöriga men talar rakt fram in i micken. Bland annat så undrar han om hon gått igenom förundersökningen själv. Det har hon inte, hon pallade inte. Men en god vän läste den åt henne.
Stanna där, tack.
Någon ytterligare fråga?
Nej.
Är förhöret slut och då tänkte jag att vi skulle ta en liten kortare bensträckare. Kvart ungefär.
I slutet av dagen fångar jag Robin Söder som är full färd att boka en taxi. Efter försvarets utpekande av en annan person vill jag höra han nu ställer sig till att anhöriga pekar ut just hans klient i rättssalen, vilket de inte har gjort under utredningen.
Jag kan ju konstatera att målsägandena själva säger att de inte har pratat om min klient i något av polisförhören. Jag tror att jag hållit sammanlagt 7 polisförhör med de två. Inte vid något tillfälle så nämns han. Och sen de nämner honom nu. Ja, det skulle väl kanske kunna vara en följd av att åklagaren pekar ut honom.
I intervjun med åklagare Lisa Dos Santos sa hon att komma in med överraskningsmoment sent inte var helt ovanligt i rättegångar om nätverksbrottslighet och att det görs av taktiska skäl. Det vände sig Söder emot.
Det är nog inte min bild, va? Utan det vi gjorde, som man gör i sakframställan varje dag, är att man berättar kort vad klienten ska berätta om. Det gör man på rättegångens första dag eller den dag man då får hålla sakanställan. Och sen presenterade vi material som fanns i förundersökningen öppet att tillgå. Och ja, tycker man att det är taktiskt så har jag respekt för det, men jag kan inte se vilken taktik det skulle vara egentligen.
Och hur kommer det sig att din klient inte har berättat det under förundersökningen?
Ja, det kommer han nog själv berätta i sitt förhör, varför han inte har sagt någonting. Personer som är kriminellt belastade, vilket han är, tenderar att inte säga så mycket under förundersökningen. Jag tror att om man skulle ta ett genomsnitt, så tror jag att 9 av 10 säger inga kommentarer i alla förhör. Det gör man för att man väntar och ser om man blir släppt kanske. Om de hittar vem det kan vara, om man inte har gjort någonting. Man vill liksom inte prata med polisen.
Men så, på Lucia-morgonen, efter ytterligare några dagars väntan, blir det till slut dags för åklagaren att bemöta bevisuppgifterna som Robbie Söder lyfte. När vi blir insläppta hör jag hur ordningsvakten säger lite skämtsamt äntligen måndag. När alla satt sig till rätta inleder åklagare Dos Santos.
Vi har tagit ett omtag med hänsyn till invändningen som kom från Remi Söder under hans sakframställning. Och vi kommer fram till samma bedömning. Det finns ingenting som tyder på.
Säkerhetssalen görs tillsammans med Nodio. Det är en reklamfri app för verkliga berättelser. Just nu kan du lyssna på den nya dokumentären Södertäljenätverket från insidan, där författaren Baris Kajan berättar om hur han gjorde för att vinna gängets förtroende och riskerna han tog för att skriva sin bok om dem. Vi ska snart få höra vad Lisa Dos Santos och åklagarsidan kommit fram till. Men först vill jag passa på att ta ett par trappor upp från säkerhetssalen på Södertörns tingsrätt. Här ska jag träffa en nyckelperson i en av rättegångarna jag har följt under hösten. En person vars roll innebär att styra och ställa. En domare. Hon heter Erika Hemtke och är chefsrådman på Södertörns tingsrätt. Men det var inte på den här tingsrätten som jag såg henne på andra sidan skyddsglaset. Det var en av säkerhetssalarna på Bergsgatan i centrala Stockholm. Det var totalt 10 tilltalade för bland annat rån, penningtvättsbrott och människorov. 7 av dem var unga killar som enligt polisen tillhör en kriminell gruppering kallad Flemingsbergsnätverket. De var misstänkta för att ha varit involverade i kidnappningen av en man. Åklagarens bild var att killarna ska ha tvingat honom att föra över kryptovaluta till ett värde av 190 000 kronor. En av killarna ska sedan ha mottagit valutan som sedan skickades vidare till ett konto som polisen inte lyckades spåra. Alla de som var åtalade för händelsen dömdes. I domen skrev dock tingsrätten att de inte betvivlar att det har funnits en konstellation av unga män som är ordningsstörande och begått brott ensam eller tillsammans i Flemingsberg som polisen uppgett, men att det som kom fram i rättegången visar att de tilltalade killarna vistats i riskmiljöer, alltså vilket betyder att det inte var bevisat att de skulle ha ingått i nätverket. En sak som jag lade märke till när jag följde den här rättegången var ordförande Erika Hemtkes sätt att inleda den. Det stack ut från andra jag varit på.
Jag ska börja då tala om vilka vi är. Jag heter Erika Hemtke. Jag kommer vara ordförande vid och leda den här förhandlingen.
Flera av de tilltalade var minderåriga vid tiden för gärningen. Och hon började med att tydligt gå igenom vilka spelregler som gäller här inne. Om någon stör på åhörarplats åker den ut. Och alla ska få sin tid att tala.
Och det är bra, för jag vet att många av er är väldigt unga. Jag har inte varit med om förhandlingar förut, vad jag har kunnat se i belastningsregisterutdrag och annat. Så det är bra att veta vilka spelregler som gäller här inne. Har alla förstått? Ja, ni professionella nickar och det hade förvånat mig annars.
Det hände att någon av de tilltalade vinkade eller hälsade till någon på åhörarplats.
Vi förstår att det är lite tufft. Ni har varit frihetsberövade länge och man ser någon man känner igen, ett bekant ansikt. Man vill gärna hälsa. Ni får låta bli helt enkelt.
Eller det lite speciella sättet att artbestämma svamp när det kom på tal i ett förhör.
ska strax antingen gå vidare eller ta paus, men jag skjuter faktiskt in en fråga där på grund av den här svampdiskussionen. Är det så kallade hallucinogena svampar ni ändå syftar på, eller vad pratar vi om? För att det var inte kantareller, så mycket förstod vi.
Ja, hej Erika, det här var Lova Nyqvist själv. Jag står här nere på entréplan. Ja, men all right, då stannar jag kvar här. Rättegången om människorovet är nu avslutad och Erika Hemke är tillbaka på Södertörns tingsrätt. Jag rör mig till henne för en intervju i en lunchpausen.
Gissar att det är du är Lova,
eller? Ja, precis. Står här med micken i högsta hugg. Ja.
Ska vi gå upp då, eller?
Ja, men det gör vi. Vi möts på entréplan och går en våning upp till ett rum. När vi kommer in går de fram och drar undan gardinen lite grann så vi får en vy över matbutiken precis vid pendeln. Får man skämta som domare?
Det är en svår fråga. Ja, det kan man få göra. Men det får inte bli flabbigt eller tjafsigt på fel sätt. Och det är en avvägning också, därför att om man skämtar eller säger någonting, ibland kan det kanske hjälpa till och få en mer avslappnad stämning, beroende på vad man skämtar om naturligtvis. Men det ska ju inte vara på någons bekostnad.
Erika Hemke har jobbat som domare i både tingsrätt och hovrätt, totalt i nästan 20 år. Hon har olika typer av mål. Det kan handla om en olovlig körning, narkotikabrott eller grova våldsbrott med kopplingar till organiserad brottslighet. Själva idén bygger ju på att varken domare eller nämndemän ska ha läst in sig på utredningen som åklagare och advokater. Det de ska döma är det som kommer fram i salen. Jag frågar henne hur hon som domare tänker i allra första början av en rättegång, som det som handlade om människorovet.
Det är tråkigt att behöva köra ut någon från sin egen rättegång. Men att vi kan ordna andra rum de får sitta i under tiden om de inte sköter sig. För det kan vi ju göra. Och folk sitter... Jo då, absolut. Och det händer ju med jämna mellanrum att någon, man får sätta någon i ett medhörningsrum där de liksom får följa rättegången på distans. Och kan de inte hålla tyst så får man väl se till att deras mikrofoner är av. Men det är ju svårt naturligtvis när de själva ska höras. Där finns ju en gräns. Men att man får köra ut folk om de inte kan behärska sig in i rättssalen, det händer ibland. Det står mycket på spel, det är mycket nerver, kan jag föreställa mig. Att man ändå försöker gå igenom något. Ordningsregler, förväntningar. Sätta också de spelregler som ska gälla under förhandlingen så att alla känner till dem redan från början.
Det var en ordningsvakt som sa till mig när jag började med den här podden att här ute... Här styr vi liksom förordningen. Och där inne bestämmer ordförande. Är det så? Är det ditt rum som du tar an?
Ja, det är mitt rum. Min rättssal. Och där bestämmer jag. Sen är min uppfattning att åhörarläktaren hör till rättssalen. Och jag kan delegera vissa uppgifter till de ordningsvakter som bevakar där. Inte alla. Allt går faktiskt inte att delegera. Men en del saker går att delegera. Och det gjorde jag också i de här fallen. Till exempel att köra ut folk som sitter med telefoner och sådana saker. Därför att det går näst. Eller som sitter och pratar. För det hör ju inte ens jag. Men rättssalen inklusive åhörarläktare, det är ordförande som bestämmer.
Erika Hemke säger att de mål som är i säkerhetssalarna nästan är enklast. Då kan hon fullt ut fokusera på det som sägs i salen. I säkerhetssalen är ordningsvakterna närvarande och ibland polis. Det är en tydlig avgränsning mellan åhörare och tilltalade och dessutom häktesvakter på plats i salen. Hon säger att det främsta hon är fokuserad på är att lyssna. Inte att titta hur någon säger något eller om den ger ett trovärdigt intryck.
Det är inte en persons trovärdighet som är intressant, utan det är trovärdigheten i uppgifterna. Och all forskning visar ju också att sådana här signaler som vissa tycker att man kan
se om folk talar sanning eller inte, eller ljuger eller så. Det är helt missvisande. Och olika personer hanterar det där på olika sätt också. Och att de till exempel börjar skratta helt opassande. Det kan vara nonchalans, men det kan också vara tecken på att personen är nervös. Och det finns inga sådana signaler. Särskilt inte när man då ska bedöma en persons uppgifter som man aldrig har sett tidigare. Vi har ingen aning om hur den här personen brukar se ut när den pratar sanning, eller hur den brukar se ut när den ljuger. Och det där med liksom glidande och flackande blick och sånt där, det är bara nys om man tror att man kan bedöma riktigheten av uppgifter utifrån det.
Jag vet att vissa försvarsadvokater har nämnt att de försöker tyda nämndemän och domares uttryck under rättegångar. Så här sa försvarsadvokat Thomas Olsson om saken tidigare i höstas när jag träffade honom i samband med en rättegång om grovt penningtvättsbrott som pågick i en annan säkerhetssal.
Det är ju svårt naturligtvis inte att ägna sig åt den typen av kremlologi och försöka läsa av podiet, men det har man med åren lärt sig att det går inte, det är omöjligt, och det har ju heller ingen betydelse egentligen. Man måste ju följa sin linje. Särskilt när man var yngre och ny i gamet, då var det ju väldigt lätt hänt att man försökte se vem som såg positiv och negativ ut. Men sen har man ju fått domar där den argaste personen har velat frikänna och den vänligaste har inte tvekat att döma. Så att det är inte empiriskt.
Jag är väl medveten om det. Och det ska man vara medveten om som domare, vare sig man är yrkesdomare eller nämndemän, att vi är ju hela tiden iakttagna, det vet vi. Och att man försöker läsa av oss, och det känner vi väl till, att jag antecknar du när den ena parten pratar, då måste du anteckna när den andra pratar också. Tittar du på en, då måste du titta på någon annan också och så vidare. Så att, jag tror att vi är väldigt väl medvetna om att man från åhörarplats och partsplats hela tiden sitter och försöker läsa av oss. Och minsta lilla gäspning eller vad det kan vara kan bli feltolkad.
Erika Hemtke säger att hon själv inte varit med om någon rättegång där blivit särskilt stökigt. Men det har hänt att hon behövt skicka ut människor från rättssalen. Och jag kommer ihåg att det var en sak som hon sa redan i början av rättegången om människorovet.
Det är tråkigt att behöva köra ut någon från sin egen rättegång. Det händer ju med jämna mellanrum att man får sätta någon i ett medhörningsrum där de liksom får följa rättegången på distans. Kan de inte hålla tyst så får man väl se till att deras mikrofoner är av. Men det är ju svårt naturligtvis när de själva ska höras. Där finns ju en gräns.
Hon säger att domstolarnas säkerhetsarbete har blivit mer professionellt. Men också att det finns ett större fokus på rättegångar med påstådda kopplingar till gängkriminalitet.
Nu satt jag ting och var fiskal på Gotlands tingsrätt, och det var i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Men då var det ju liksom en sensation om man hade ett mål som gällde mord eller så. Grövre och mer komplex brottslighet och mer komplexa utredningar skulle jag säga också. De har nog alltid funnits, men förut, de mål som kanske när jag började som domare var en sällsynthet att man satt i, de sitter man kanske mer i stup i kvarten.
Jag kommer återkomma till domarens roll i kommande avsnitt av det här programmet. För domarens makt sträcker sig längre än i rättssalen. Tillbaka till Södertörns säkerhetssal. Det är nu Lisa Dos Santos ska lyfta det omtag de gjort av utredningen efter utpekandet av den mordåtalade.
Det finns ingenting i utredningen överhuvudtaget som pekar på att är misstänkt i den här utredningen eller för det här brottet. Utredningen är av en stor volym och den rymmer en avsaknad av. Och vi har tagit ett omtag med hänsyn till invändningen som kom från Römer Söder under hans sakframställning. Och vi kommer fram till samma bedömning. Det finns ingenting som tyder på att
på något sätt är delaktig i den här gärningen.
Åklagarsidan pekar på flera saker i utredningen som talar för att det är 30-åringen som är den misstänkta.
Vi har också gjort en tilläggsanalys över den här Anom-chatten som visar att inte är brukare av A-killers.
De hänvisar också till förhör med anhöriga som berättat om just 30-åringen samt en tidigare utredning där de två bröderna stod åtalade och enligt domen, säger Lisa dos Santos, försökte brodern ta på sig gärningar som han inte gjort.
Och med detta vill vi säga att det då är någonting som bröderna ägnat sig åt tidigare.
Nu börjar istället något som många i rättssalen har väntat på. Förhör med de tilltalade. De har inte velat svara på frågor om vad som hände den här kvällen, men nu är det dags.
Hur vill du göra? Vill du börja med en egen berättelse eller vill du att åklagaren ställer?
Domaren frågar om 27-åringens nära vän vill börja med att berätta fritt. Han säger ja. Du har hört ett avsnitt av Säkerhetssalen, en produktion för Nådio av Tredje Statsmakten Media. Vill du prata om det du har hört här idag med andra lyssnare? Gå in på Facebook och följ Säkerhetssalen Eftersnack. Ljudtekniker för det här programmet är Fredrik Nilsson, producent Anton Vretander. Ansvarig utgivare är Mark Malmström Fast. Jag heter Lova Nyqvist Sköld. Gillar du Säkerhetssalen så testa gärna appen Nådio. Just nu får du som lyssnar på Säkerhetssalen en månad gratis med koden SALEN21. Om du vill lämna tips, kontakta mig via mail på säkerhetssalen@nodio.app.